Välkommen till Att livet får suga med Elin och Emma. Idag har vi en gäst på vår podd, vilket är Tilde Kennefall.
Hej!
Välkommen till vår podd!
Yay! Här är jag.
Varför har vi en gäst, kanske ni undrar?
Det är för att detta avsnittet kommer handla om skilsmässor, vilket jag vet ingenting om. Så, Tilde är skilsmässobarn, Emma är skilsmässobarn, jag är här för moraliskt.
Ska vi ta basics först? När, hur och varför?
Yes.
Jag kan inte år, för jag kommer inte ihåg, men jag vet att jag var 9, så det är ju...
Det är 10 år sedan.
Det var 2005.
Ja, 2005.
Varsågod.
2005 skildes mina föräldrar.
Och jag tror att det var under vinterhalvåret. Är jag rätt så säker på.
Jag tror det, för du hade svanten på det.
Och min pappa flyttade till lägenheterna mitt emot huset. Och sen flyttade min mamma också. Och det skedde rätt fort, vad jag kommer ihåg. De satte oss... Min lillebror och jag i vårt vardagsrum och sa att men nu måste vi prata mer om någonting. Och sen så sa de hur det var, att nu ska vi skilja oss och att pappa kommer flytta härifrån och så vidare. Och sen inom en vecka så hade han flyttat för han själv. Vilket var lite konstigt, tyckte jag. Som 9-åring och min lillebror...
Han var 6. Nej, 5.
5.
Han är inte lika gammal som min bror.
Han var 5 då, så att han gick ju fortfarande på dagis, han var rätt liten då. Och varför skilde de sig? Mina föräldrar var ju väldigt gulliga. Att de kastade inte skit på någon, utan de sa bara, det är så att vi bara inte älskar varandra längre. Att vi har ingen kärlek mot varandra längre och vi vill att varandra ska vara lyckliga, så vi har valt att vi inte ska bo ihop längre. Och så blev det, helt enkelt.
Ja. Tell us your story, man.
Jag vet inte vilket år. Jag skulle precis börja åttan. Det var sommarlovet där. Ja,
vänta.
2010 någonstans.
Det var det konstigt för mig. För liksom... Först hade inte jag... Jag hade liksom aldrig upplevt några problem i familjen. Så. Det var liksom... Vi var fine. Men under sommaren så hade vi varit rätt mycket, vet du, hos Ola. Liksom hälsat på mycket. Vilket, alltså... Vi hade typ inte varit... kompis med honom innan, så det var jag, men jag bara, fine, han var trevlig, han var glad liksom, så jag bara, ja, han är trevlig liksom. Men jag tyckte det var lite konstigt, för mamma var typ jätteglad när hon var där, och då var jag lite så här, så det kom ju ändå i baktanken, man bara, men oj, det händer någonting här, fast då var man ändå som, man bara, haha, nej då, alltså, man tänker ju inte bara, åh, det är klart. Men sen så, jag kommer ihåg, för vi åt till Spanien då, och sen så när vi kom hem efter det, vi var precis innan skolan började, det måste vara typ veckan innan eller något, så gjorde de samma sak, att vi satt oss liksom i vardagsrummet.
Det var tror det är det klassiska, ja, liksom.
Det var sådär på morgonen, var det. Det var precis efter frukost, och då hade de satt oss ner, och så sa de då, de bara, ja, nej, vi har någonting att berätta för er, och sa de då att de skulle skiljas. Och då sa mamma, hon hade ju blivit kär i Ola då ju. Så hon sa, hon bara, nej, jag ska flytta ut. Så...
Men ni var ju lite äldre, så ni kunde ju kanske förstå det bättre.
Ja, ja, alltså, det var bara konstigt att höra det. Just vad man blev så här, åh, men allting hade varit bra innan liksom. Ja. Så att jag hade varit på semester där. Men då hade det visat sig att under då så hade mamma och pappa precis bestämt sig. Då under semestern att, nej, vi ska skilja oss.
Så det blev ett sista hurra på vis.
Ja. Ja, men precis. Det var en trevlig semester och så det var inte det. Det var ingenting som förstördes. Men det var snabbt ut för henne också. Hon flyttade till Ola typ direkt. Det var också sådär, under samma vecka så bodde hon inte längre hos oss. För vi bodde ju kvar i huset med pappa, men mamma flyttade till Ola. Och hon liksom bara... Hon hade typ sagt till honom, och nej, men jag har typ flyttat massa grejer redan. Och så får, alltså jag vet inte, det var hon bara var i huset jättestatt. Så det var sådär, det var oj, jaha. Så det blev ju en ganska stor omställning så. Men alltså, samtidigt så fattade man då ändå, eftersom vi typ aldrig hade bråkat i familjen. Alltså det var såhär, alltså vi kom liksom för bra överens, så vi pratade typ aldrig om de problemen vi egentligen hade.
Nej.
Så det var liksom, det var en ganska stor omställning, men i slutändan så kändes det bättre sen i alla fall, när man väl hade ställt om sig. Det var jobbigt först när pappa var själv, för då var han rädd att han inte skulle träffa någon annan. Men då träffade han ju Onni väldigt tidigt. Det var jätteskönt. hon kom över rätt tidigt också. Mm. Och så, och det var...
Det var man inser ju liksom... Det, jag tror inte det finns något barn som inte vill att ens förälder ska vara lycklig. Mm. Och jag menar, så fort man som barn kanske förstår det. Jag menar, jag var 9 och var ändå rätt liten. Men alltså, det var ju ändå så att... Jag tror jag aldrig... Jag såg mina föräldrar bråka en gång under de åren de var tillsammans. Eller, jag såg dem aldrig bråka. De gick bra överens vad jag kunde se som barn. Och nu efterhand så hade ju liksom, har jag ju fått se alla dåliga delar och liksom förstå att det handlade inte om att mamma slutade älska pappa, utan det hade andra saker att göra med.
Det faktum att båda flyttade ut så snabbt och hade andra liksom ställen, för det tar en ändå ett tag att hitta lägenhet och så. Mm. Så det jag tänker
mamma
nu, kände... Ja, men det är ju liksom, det är en sak, det finns redan, men liksom med den pappa som skaffade lägenhet, fanns det någonsin något, alltså, att ni kände er förrådda över att det hade varit problem så länge, men nej, att ni men hade alltså, hållit sig mörker för det?
Jag tror jag aldrig ens har tänkt så, utan när de flyttade, alltså jag kommer ihåg den veckan, för pappa sovde hemma, och jag tyckte det var jättekonstigt att de alla hade bråkat. Så det är helt plötsligt bara out of the blue. Helt plötsligt ska de skiljas. Så jag hade aldrig sett mig som ett skilsmässobarn. Utan jag hade liksom bara... Jag är ändå så lyckligt lottad att jag har båda mina föräldrar. Ja. Men att det är faktiskt rätt... Det händer inte så ofta i dagens samhälle att båda föräldrarna bor ihop och så vidare. Utan oftast är det kanske en andrahandsfamilj eller ja. Ja, men alltså...
Jag förstår vad du menar, det låter bara fruktansvärt.
Så jag känner mig verkligen lyckligt lottad. Och sen så helt plötsligt bara, den veckan var jätteintensiv och mina föräldrar satte mig ner och liksom bara, men vill du att vi ska prata med någon lärare på skolan så de vet det först och hur vill du göra? Och jag liksom bara satt där, jag bara, jag vet inte. Jag kommer ihåg att vi berättade för vår idrottslärare Jörgen, alltså han var också fritidslärare.
Okej, förlåt.
Så vi berättade för honom och... Jag hade ju en liten klass och jag var väldigt trygg på min skola. Så det var ju aldrig något större problem. Men det var ju ändå så här... Ja, det var jättemärkligt. Alltså jag såg det aldrig komma.
Det var typ samma för mig. Så där, alltså jag fattade ingenting typ. Och det var väldigt konstigt när mamma sa att hon liksom var kär i Ola. Så man bara, oj, jaha. Och då i början hade vi rätt svårt liksom så där. Men jag accepterade Ola lite liksom. Jaha, vad mamma för sig liksom. Och, alltså... Man gick runt och tänkte mycket på det, men liksom, men mamma och pappa var rätt bra på det, för liksom under den veckan så satte de oss ner väldigt mycket och sa, alltså för de hade ju diskuterat det själva och de bara, alltså det är ändå lite konstigt, vi har typ inte bråkat någonting, har vi haft några problem så har inte liksom mamma och pappa pratat med det om varandra, utan de har liksom bara ignorerat det och då sa det ju de bara, alltså nej, egentligen så funkade inte vår relation, vi bara lossade som att den gjorde det så i slutändan, alltså. Då sa de bara, nej, så det funkar inte så här och så här ska det inte vara egentligen. Så de var väldigt duktiga på att få oss att förstå vad det är som händer. Så det var ändå skönt det. Men, ja, så det var väldigt mycket som hände just då. De gjorde samma sak så där. Jag tror de pratade med någon på skolan, jag kommer inte ihåg det. Jag tror de pratade med min mentor. Men... den processen är rätt likt för alla.
Ja, jag tror alltså det är nästan som de har liksom ett manus, nästan alla skilsmässobarn får nästan höra samma sak.
Fråga, när de fortfarande bodde hemma, var det stelt då?
Alltså
liksom, hur sov de?
Men efter de vet det hade berättat, då liksom alltså mamma kom tillbaka och liksom hämtade sina grejer när hon bodde hos Ola. Så liksom, just efter de hade berättat, det var liksom Då var inte hon liksom kvar där, så för oss var det inte stelt så. Men innan, alltså jag hade inte, alltså jag skämtade verkligen inte när jag sa, jag hade inte lagt märke till någonting.
Alltså det är helt sjukt egentligen hur man bara kan missa någonting så stort när det händer så nära en på. Men jag tror...
mamma och pappa sa att de ändå la upp väldigt mycket fasad, för de ville inte att det skulle vara liksom jobbigt så.
Nej.
Det är ändå bra att de inte vill att det ska gå ut över barnen.
Ja, då sa det. De bara, det här är ju ändå mellan oss liksom, och vi vill få det att förstå liksom, varför vi gör så här. Så det var ändå skönt, för det var väldigt viktigt för dem att de ville få oss förstå. Och i slutändan nu tycker jag att det var bättre så för alltså, både mamma och pappa verkar lyckligare där de är just nu.
Precis.
Nej, men jag kommer ihåg med båda. Det är någonting jag kommer ihåg från det här samtalet vi hade. För det är ju väldigt lite jag kommer ihåg idag från de här samtalen vi hade. Men både mamma och pappa har alltid sagt det. Att det är det enda vi faktiskt kom överens om. Som var så här number one rule. Den för största och mest viktiga regeln. Att Emma och Hugo går först. Och där får vi offra oss. Vare sig det är att sitta i samma rum. Alltså allt sånt.
Ja, de offrade sig. Ja, samma sak också. Då bara ni två är ändå viktiga. Ja. Så ni går först.
Precis.
Det är bra.
Och där har vi haft väldigt stor tur. För jag kan tänka mig att det är många
familjer. Det är ju många som har haft oturen där det inte varit så. Där föräldrarna har varit mer själviska och satt sig själva före barnen.
Ja. Nej, men jag kan tänka mig mamma och pappa hade det här samtalet på onsdag. Och sen gick det då torsdag, fredag. Och sen flyttade pappa ut under helgen. Mm. Och sen vet jag att vi bodde kvar i det här gamla lägenheten där vi alla hade bott tillsammans i kanske någon månad, och sen flyttade vi till Jakobs månening i en liten lägenhet.
Det var ju skönt att ändå komma bort från det stället.
Fast för mig var det nog jobbigare på det viset, för Jakobs månening ligger ju i Funkabo. Medan Norrliden, där hade jag ju alla mina kompisar. Alltså jag var kompis med alla grannar.
Mm.
Alltså vi var som en liten kärnfamilj, alla grannar. Och helt plötsligt så flyttade båda. Visst, jag bodde på andra sidan gatan, men det var ju fortfarande alla gårdsfester och kräftskivor. Visst, vi var bjudna, men det var ju inte samma sak längre. Och sen flyttade jag då med mamma så långt borta, och jag var ju van under somrarna att kunna vara där konstant. Alltså det var mycket sådana problem som blev för att jag inte bodde så nära mina kompisar längre.
Mm.
Och jag tror det är det min mamma har haft störst. Alltså det hon har skämt så tycker jag jobbigast var att hon tog mig och Hugo så långt från vad vi var liksom trygga med.
Mm.
Fast.
Ja, men inte bara att hon tog, eller hon, tog bort det i säkerheten av en liksom, familj du var van vid.
Ja.
Utan hon tog bort det från ditt revir också. Eller vad ska säga, ditt territorium.
Ja. Men jag vet att det bråkade vi om. Under det här första året bråkade vi mycket om det. Jag ville bo hos pappa längre. Inte för att mamma var dålig eller för att pappa var bättre egentligen. Utan för att jag ville vara där med mina kompisar. För att det här var inga bra kompisar, vill jag liksom tillägga.
Men det var ju det.
Var inte jag där, och då missade jag saker. Och jag blev utesluten sen när jag väl kom.
Mm.
Så det var ju på så sätt väldigt jobbigt.
Jag är lite tvärtom så jag bodde ju kvar ungefär lika länge i mitt hus, tror jag, vet det. Men då bodde jag ju med pappa. Jag bodde ju med pappa i huset, men pappa pratade med oss då. Han sa att vi skulle kunna bo kvar i huset, men då kommer vi typ inte kunna göra någonting. Det är liksom, vi kommer inte kunna resa, vi kommer inte kunna göra så.
Nej, men det kommer ju inte stå.
Ja, för vi bodde
ändå i ett stort hus. Ja. Och så.
Jag vet inte, jag har aldrig varit
där. Jag vet, men vi bodde i ett rätt stort och fint hus. Och det var liksom, jag älskade verkligen det huset. Det tyckte jag var lite jobbigt att vi skulle flytta ut. Men samtidigt så var det liksom, det var lite konstigt att bo där utan mamma och liksom bara var vi. För pappa jobbade hemifrån mycket och då jobbade han från vinden. Så liksom när man kom tillbaka så var det liksom bara, vad nu är pappa upp på vinden. Alltså det var liksom, det känns som att ingen var där, du vet liksom. Och det blev så tomt helt plötsligt. Så det var ändå sådär, huset var ju ändå inte samma sak. Särskilt när mamma hade plockat ut sina grejer. Då var det liksom såhär tomma ytor helt plötsligt. Där man bara, jaha, där skulle den grejen vara, men där är den inte längre. Så då, det blev liksom, huset blev lite konstigt när inte alla var där längre. Så i slutändan så bestämde sig alla ändå för, nej men det är bättre att bara sälja det. Och liksom, och då flyttade vi till den här lägenheten nära skolan. Jag vet inte om du var hemma där.
Jo, men den vid bron.
Ja, precis.
Där var jag hela tiden.
Gasverksgatan.
Hur många gånger har jag inte skjutsat dig och kom ner för den där bron?
Då var jag ändå rätt nöjd, för det var oss nära skolan. Jag har aldrig varit så här nära skolan innan. Nice. Men det slutade ändå rätt så bra. Det var så, jag älskade verkligen det huset, men det var ändå så där.
Det var för det bättre liksom.
Ja, precis, och det var ändå rätt skönt, för liksom då har man ändå det huset att komma ihåg som familjehuset liksom där. Och det var liksom en bra, ett bra hus att växa upp i, men,
ja, men det var
sen så liksom flytta ifrån det lite, var ändå skönt att
ett konkret
alltså,
avslut.
Alltså det blev ett, liksom. Ja, precis, väldigt konkret avslut, så det var ändå rätt skönt att flytta därifrån tyckte jag. Till skillnad från dig som tyckte att det var lite jobbigt.
Ja, alltså jag kommer ju inte ihåg att jag blev jätteledsen och jätteförfärd när mina föräldrar valde att skilja på sig. Det jag kommer ihåg var hemskt. Det var att vi hade en segelbåt under min barndom. Ända sedan jag föddes har de haft den här segelbåten. Och vi spenderade 3 veckor på sjön under sommaren. Liksom. Det var liksom standard att göra. Och varje höst så åkte vi upp till Oskarshamn. Och sen så gjorde vi i ordning båten och det var också som en sån här säkerhetsgrej. Och helt plötsligt så det var nog en av de första frågorna jag hade när mamma och pappa slutade prata och sa liksom, ah, men har ni några frågor? Och jag bara, vad ska vi göra med Monia? Liksom, vad ska hända med båten? Och både mamma och pappa bara, nej, men det är för mycket jobb. Så vi måste sälja henne. Och jag tror jag aldrig har gråtit så mycket i mitt liv. Och det är någonting jag fortfarande... Jag tycker det är så udda när jag åker till Öland och åker ner till Vixelkrok och åker in i hamnen. Och jag kommer in från fel håll. Och vara turist på det viset. För jag är van vid att gå runt på bryggorna. Det är fortfarande jättekonstigt för mig.
Jag kommer ihåg den båten, för du pratade jättemycket om den. Och du pratade om den jättelänge.
Det gör mig nästan emotional. Jag bara, nej, men det var jätte... Det var jätteviktigt för mig. Och det var så hemskt när vi sålde henne. Och det var jättehemskt bara.
Men det var ju din symbol för familjen liksom.
Ja, precis. Det var då jag precis var som lyckligast.
Precis som Tilda hade huset.
Ja, huset tyckte jag verkligen inte. Det var jättejobbigt. För det var första gången jag skulle flytta i mitt liv. Jag hade ingen aning om vad fan man skulle göra. Jag bara, det gör man liksom. Jag visste inte alls. Så liksom att plocka undan alla sina grejer i rummet var jättekonstigt. Och liksom tömma rummet för första gången och veta liksom...
Alltså se rummet
och sen,
tomt.
Jag ser rummet helt tomt och sen så veta att jag kommer gå ut härifrån sista gången snart. Det var jättekonstigt. Och det är liksom fortfarande så ibland när jag cyklar förbi där. Jag blir så här, jag bara tar dem hand om mitt rum där inne.
Ja.
Är det okej där liksom? Men...
Du skulle ju kunna knacka på och bara, hej, jag bodde här förut.
Ja, jag vet, jag ville typ göra det först. Jag var så här, jag skulle vilja se vad de har gjort med huset. För det är ett fint hus och det är roligt att inreda det. Liksom, vet du, det var ju mammas stora intresse liksom. Så det gjorde ju hon. Så jag vill ju typ titta ju det där inne, men samtidigt ser det så här, jag bara, nej, det skulle vara lite konstigt. Men det var så här, det var väldigt jobbigt att liksom plocka ur rummet första gången. Så där.
När mina föräldrar valde att sära på sig så sa de ju, för vi frågade bara, men hur ska det bli alltihopa? Och mina föräldrar, min mamma föräldrar skilde på sig. Och hon bodde då mer hos min morfar än sin mamma. Och hon for väldigt illa av det här, för hon förlorade kontakten med sin mamma. Sen gick hennes mamma bort, så hon det har liksom ärat henne. Det har ju gett henne ett ärr för livet. Så hon, min pappa och hon särade på sig, så var det hennes liksom life mission att vi skulle känna våra föräldrar. Att vi skulle leva precis lika mycket med båda föräldrarna. Så det blev varannan vecka.
Samma för mig.
Och då kommer ju det här som många skilsmässbarn säger. Man lever ur en väska. Man märker det inte till en början. Men sen när åren går. Då helt plötsligt så. Jag hade en jättestor väska. Alltså det var en sån här typ IKEA-kasse.
Ja,
med dragkedja. Ja, men ännu större med dragkedja på. Och där hade jag alla mina underkläder, alla mina byxor, alla mina t-shirtar, allt. Hela mitt liv var i den här väskan. Och det är hemskt. För du har ingen punkt där du är liksom, det här är hemma. Du är hemma när du är hos den ena föräldern och hemma när du är hos den andra. Men du har aldrig...
Men det är fortfarande att man har alla sina grejer liksom. Alltså dina grejer är den där väskan.
Ja.
Och det är liksom, man vet, här är allt mitt. Även om, eller jag, fine, man har ju grejer liksom, det här har hos pappa, ja, det här har hos mamma. Men det är fortfarande det absolut viktigaste, tar man alltid med sig.
Alltså datorer och iPods och CD-spelare när man hade laddare. Och laddare.
Ja, man vet exakt vilka kläder det är man har, ja, för att det är de man packar med.
Jo, men det är ju så, du får ju liksom planera nästan inför en vecka liksom, okej, det här ska jag med mig. Och det tär på en. För du är konstant flytande.
Ja. Alltså det är ändå, det är den konstigaste omställningen ändå. För att, alltså fine att man ändå, för när man precis har skilt, alltså precis när skilsmässan hänt och man börjar bo på, ja, olika ställen. Först så gjorde vi också så att vi var en vecka hos pappa, en vecka hos, ja, mamma. Men sen tyckte vi det var för jobbigt, så då under lång tid hade vi 2 veckor på varje ställe. Och det funkade bra, men det är ändå sådär, just när man bor en vecka på varje ställe, då känns det verkligen som att man bor i en väska.
Men det är det, du hinner ju inte packa,
nej,
upp.
Nej, man hinner inte packa upp, och sen så liksom, och precis när den veckan är över, då känner man liksom, ja, men nu har jag äntligen kommit in här, men då ska jag härifrån igen tillbaka till mamma eller pappa liksom.
Nej, men jag kommer ihåg att min pappa klagade jättemycket på mig och tyckte liksom, varför packar du inte, ja, upp eller,
ja, så,
och
jag klagar på det.
Alltså. Men jag menar, om du bor på ett hotell i en vecka, packar du upp dina kläder då från resväskan?
Vissa vuxna människor gör det, de är, ja, konstiga.
Jo, men
alltså,
min
mamma
gör ju
det,
inte,
och mamma,
det.
Vad fan, mamma.
Men de är ju konstiga.
Fast mamma packar upp för typ 2 dagar och mamma.
Men man gör ju inte det. Man gör, alltså rent instinktivt gör du inte det, för det är onödigt. Och jag kände det bara, varför ska jag göra det? När...
Men så,
ja,
det,
men, ja, men pappa sa samma sak också. Han bara, varför packar du aldrig upp din väska?
Ja.
Men det... Och jag liksom bara, vad fan ska jag göra det för? Det är liksom, jag ska åka härifrån snart ändå. Ja, och sen... det är bara jobbigt om man ska lägga, liksom, vika ihop hand, lägga det i garderoben. Och så blir det liksom en jobbigare process när man ska lägga tillbaka det i väskan. Får man liksom bara, vad fan, ska jag lägga skiten här igen? Och då blir det ännu mer som att man flyttar igen.
Alltså det,
och det
var...
är liksom, alltså, ja... Och liksom, fine att man vänjer sig, men det är ju ändå sådär... Jag tyckte det var skönare sen när vi bodde 2 veckor på varje ställe. Det var rätt lagom, för då hade man ändå liksom hunnit, alltså, komma in istället. Och liksom, man hade en helg där med den familjen och liksom bara, ah, okej, okay, nu är det skönt. Man,
ja,
en lugn helg istället för en stressig helg när ni måste flytta.
Ja, precis.
Och ni kan inte flytta på torsdagen.
För man känner liksom den dagen man flyttar på blir liksom flyttdagen. Då är det man tänker på. Man bara, fan, måste jag komma hem och göra, ja, det här? Ska jag packa ihop det? Och då får jag inte glömma den grejen. Alltså, man har, den dagen är alltid flyttdagen. Ja. Och det är oftast det som ockuperar ens. Alltså,
även om du tar 10 minuter för dig att packa och du tar 10 minuter för dig att ta det till din andra förälder, så är fortfarande den här dagen helt förstörd.
Ja, det är fortfarande liksom flyttdagen som, ja, man, och det är ändå liksom ett skifte man gör från familj till familj.
Precis.
Så det är liksom, den dagen blir liksom själva flyttdagen.
Ja. Vi hade ju varannan vecka i många år. Och sen så när jag började gymnasiet, då fick jag väl nog. Jag fick nog av mycket, men jag fick mest nog med att jag tycker inte flytta mer. Mm. Plus att alltså jag och min lillebror bestämde oss att vi skulle bo varannan helg hos vår pappa. Bara. För att pappa jobbar ändå, vi går ändå i skolan, så vi skulle inte förlora så mycket tid, tyckte vi. Och vi bestämde oss för att göra så, för att då fick vi liksom ett hem i alla fall. Då, en helg kan man packa för enkelt i en ryggsäck.
Mm.
Man behöver inte tänka så mycket på det.
Det tar inte upp hela dagen. Liksom.
Nej,
det är
precis.
Bara att man slänger ner sin ryggsäck liksom, och alltså, ett byte kläder, en pyjamas.
Precis, så du kan ju ta med den väskan. För vi böt ju på fredagar då istället. Fredag till söndag då.
Ja.
Så då kom vi ju direkt från skolan.
Ja, det är mycket lättare, för då kommer man med ryggsäck.
Precis, och det blev jättemycket. Och jag känner att vi blev mer lugna i det. Det blev mycket bättre. Men sen insåg man ju de här vardags som man har med sina föräldrar. Det försvann ju. Det försvann ju från min pappa. Men jag känner ju, nu har jag ju flyttat till London, så jag har ju fått en mycket bättre kontakt med min pappa nu. Men det är ju fortfarande den kontakten min bror och pappa har ju fortfarande liksom, det jobbar ju de på. Ny familj.
Ja, det.
Min
i familj är lite sådär, man bara, jaha. Ja. Det är ju skit awkward, det var sådär. För pappas nya, vad heter det?
Tjej.
Ja, pappas nya tjej.
Pappas men, nya kvinna.
Hur snabbt efteråt träffade du?
Det var, tidsmässigt vet jag inte, men jag tyckte det var rätt snabbt. Och grejen är, först så trodde jag att pappa, först verkade det som att pappa hade svårt att komma över mamma. Hur länge vet jag inte, men det kanske var 2-3 månader. För jag tror pappa hade lite tid, han var tvungen att komma över mamma med. För det hade han svårt med först. Men han träffade Onni rätt snabbt på någon dejtingsida.
Tinder existerade inte då.
Jag tror det var Match eller något sånt där. Och så grejen var att han hade gått ut med henne när Sofia och jag inte visste. Och så här, för han liksom ville inte säga om du ska gå på dejt om det inte funkade. Men det verkar som att det gjorde det. De hade träffats några gånger. Och sen så han berättade om henne för oss då, och så kom hon hem för fika. Det var intressant. Hon var jättetrevlig liksom. Men det var väldigt konstigt.
Ja, ja men det sådär. Är ju så konstigt när man ser konstigt. Sina föräldrar.
Ja.
Nej, det är jättemärkligt.
Ja, det var väldigt märkligt. Och liksom man var så här, man bara, ja, vad? Så det var en konstig känsla. Men för min mamma så var det liksom direkt med Ola. Och Ola kände vi. Så det var inte lika konstigt med honom eftersom vi kände honom. Ja. Men Onni var helt ny liksom.
Det var en ny person att lära känna.
Ja precis, så det blev en större omställning med henne än med Ola. Så det var inte riktigt lika konstigt. Jag kommer ihåg det första gången hon kom hem liksom. Och jag bara, jaha, ja. Några gånger efter det, typ några helger så bodde vi hos henne i Nybro då. I hennes lägenhet. Kommer jag ihåg, och det var, och då fick jag ju träffa, första gången vi kom hem till henne träffade Henke. Och då typ, han var typ bara inne på sitt rum och jag var okej, ja. Men han tyckte det var lite konstigt han med. Och sen så, vi åt middag och vi kommer ihåg att prata typ ingenting, men ja. Det var en väldigt awkward helg. Och sen så kommer jag ihåg, första gången jag träffade Patrik var när han fyllde 20.
Men de är fortfarande, alltså det är samma par fortfarande. Din pappa dejtade inte någon annan.
Nej, det är det som är, det tror jag är lite konstigt med just dem. Att de hittade så snabbt. Pappa och Onni var verkligen direkt klick. Det tyckte jag personligen var skönt att det gick så snabbt. Men ändå, det var liksom, jag hade ju liksom tänkt på lite på det. Jag bara, det kanske blir några som kommer och går liksom.
Ja, men det är ju spontant det man tänker på.
Ja, precis. Men ja, det gick väldigt snabbt med dem så. Ja, jag vet inte. Första gången vi träffades var inte så bra. Liksom.
Så jag tror, det finns inte något sätt det inte kan vara lite stelt.
Ja, det är väl
då. Alltså, det är just det här, man träffas för första gången. Men liksom, man ska vara familj.
Ja, jag vet. Men det är det som är så konstigt att ta den omställningen. Man träffar en människa för första gången. Man bara, jaha, nu är det du min bror.
Ja, men det är som när man träffar gammal släkt, du vet, från jättelångt borta. Och liksom,
och de så typ folk som säger, åh, jag såg dig första gången. Du var lika hög som det här bordet. Typ, och man liksom bara, jag vet inte fan
vem du är. Vem du är.
Det är sådär, man bara, hej, måste Greta.
Men det är ju det som är märkligt för mig med medyrtjejerna, för vi klickade ju direkt, hela familjen liksom bara klickade. Och det är liksom, det känns väldigt sjukt.
Fast Henke och jag kom bra överens, men det gjorde vi inte förrän vi flyttade in i huset, för att det var då vi typ faktiskt började
prata. Ja, men då blir man ju påtvingade
varandra. Ja, det är då man bor på varandra, det är då man måste lära känna varandra. Och
det är, jag tänker på att jag hade tagit det fruktansvärt. Som tur var alla mina supersyskon alldeles för gamla för att bo hemma hos mig.
Ja, det var ändå rätt skönt att Patrik flytta bort, för då behövde jag bara bli riktigt nära. För Patrik var ju allt så här.
Min mamma dejtade, vad jag vet. Vi bodde i den här pyttelilla lägenheten och allting flöt på. Och sen
din mamma är en attraktiv kvinna. Hon dejtade definitivt.
Min mamma, när hon lämnade min pappa så var det ungefär som hon bara, nu jävlar. Och sen så blev hon bomb. Och hon,
alltså
jag är väldigt stolt över min mamma. Men alltså
jag älskar din mamma.
Din mamma är så vacker alltså. Vill ni dejta någon så vill vi dejta Pia.
Min mamma, hon är fantastisk. Och hon hittar då en man via en dejtingsida på nätet.
Tinder.
Nej, nej.
Alla träffar varandra via Tinder.
Jag vet inte riktigt hur. Och jag tar dem och hoppar. Och så här då bara, ah, han heter H. Jag vill inte nämna honom för de är inte tillsammans längre. Och så vidare och så vidare. Så hon ja, tack så mycket.
Alla dör här. Ja.
vi sitter på ett litet café. Sorry guys. Men mamma träffade på. Så kommer jag ihåg, jag fick se en bild på honom då. Och då satt han på typ någon sten med såhär fiskespö. Och jag bara...
Ja, typ Facebook-profilbilder
med gamla människor. Ja, men typ. Och jag bara, vad är det här för person liksom? Alltså på riktigt...
Men var det sådär som det enda han kunde prata om var typ jäddan han fångade i helgen?
Alltså han pratade inte alls så.
Nej. Träffat snubben, superstel.
Alltså, ja, nej.
Jag tror han sa hej till mig två gånger och jag bodde praktiskt taget hemma samma.
Och sen så, han bodde i Mönsterås, vilket är en halvtimme från Kalmar.
Mm, det är en timme med buss.
Om man kör.
Så vi åkte ju dit.
Tack gode gud, men inte flyttade till Mönsterås.
Ja, tack gode gud för det. Nej, men det var nog det enda vi sa. Vi bara, jag vägrar att flytta från Kalmar.
Men inte till Mönsterås.
Nej, det var alltså, så här
halvligt. Det är väldigt
nybro. Ja, men Mönsterås är...
Nej, det är sjukt. Hur som helst, så vi åkte ju dit då. Olika helger och vi träffade hans barn. Han hade två barn. Tre barn, varav en inte bodde hemma längre. Tre barn. Och de... Vi gick ihop och hade kul tillsammans under den här tiden när vi inte bodde tillsammans. Då var det okej, vi fungerade ihop. Ish. Men jag tror både jag och mamma och Hugo var väldigt optimistiska. Vi ville att det här skulle fungera. Och vi ville ju så gärna, så vi liksom såg inte de här röda flaggorna som liksom visades överallt. Och det slutade med då att de flyttat ihop. Och vi flyttade till din stan. In i ett hus allihopa.
Varför kollar du på mig?
Nej,
vi flyttade ihop allihopa i det här huset. Och det var fungerande. Och sen så började saker och ting gå åt helvete. Och vi var väldigt, fortfarande väldigt optimistiska. Vi ville att det skulle fungera. Vi ville att allting skulle... gå, att de skulle liksom lyssna på oss, att de skulle ändra på sig, att vi liksom gav allt, ville allting ut på bordet liksom. Och sen kom jag när jag började gymnasiet och sa, nej men det här fungerar inte längre, vi har gett allt, vi har försökt, men det gör inte det längre mamma, så nu måste vi göra någonting. Och det hade knackat, det fungerar inte så bra emellan två mamma längre, om jag kommer ihåg alltihopa rätt. Hon kommer säkert läxa upp mig om det här. Jag liksom såg sådana här grejer. Att jag tyckte mamma inte var riktigt lycklig längre. Och det är liksom den mest liksom viktiga grejen. Liksom, att ens förälder med den här nya personen är lyckligare. Och jag upplevde liksom... Jag kommer ihåg att mamma lyssnade alltid jättemycket på musik. Hon spelade jättehög musik i bilen. Och, liksom, och hon lyssnade inte alls på musik längre. Alltså, hon verkar inte så lycklig längre. Alltså, det var väldigt grått, helt enkelt. Och de flyttar ut för några år sedan nu. Och det dröjer ett halvår. Sen träffar hon Medi. Och Medi och flickorna har jag pratat om innan.
Det är för att Pia är snygg. Det är därför. Och
ja, Medi hittade ju liksom en fantastisk tjej liksom. Och mamma liksom, och jag sa till mamma när hon lämnade hår, jag sa aldrig igen, jag vill inte se det med en kille igen. Jag bara, kommer du hem med en kille? Alltså jag var så arg på henne när hon kom hem och sa, jo nej, jag har träffat en kille. Och jag bara, alltså jag
we're done with the boys.
Ja, men jag var jättearg, för jag bara såg ju vad som skulle hända, vilket problem vi skulle få och så vidare. Jag var rätt ärrad. Jag var ärrad efter vad som hade hänt med H och de barnen. Så jag vill ju inte ha någon annan i vårt liv längre. Speciellt efter att se att mamma helt plötsligt hade liksom blommat ut och blivit lyckligare och så vidare. Men jag säger det, jag bara, du får en chans. Är inte den här snubben bra nog? Liksom. du får en chans liksom typ. Medi kom på besök och jag typ svär. Självklart är han då perfekt för min mamma. Och jag kan ärligt talat säga aldrig sett min mamma så lycklig i mitt liv. Hon och Medi passar jättebra ihop. Sen kom det ju då till barnen. Och jag kommer fortfarande ihåg, det är nästan 2 år sedan nu. Träffades
vi. Har de varit ihop 2 år?
Nästan.
What the
f- ja, jag vet, jättekonstigt.
Tiden går så
jävla. De har varit ihop i typ 3 månader max.
Nej, det är nästan 2 år.
Nej, men va?
Ja.
Nej, seriöst.
Jag vet.
Typiskt, nu förlorar jag min livskärn.
Så nej, men och då träffades... Så vi, de skulle komma hem till oss för vi har ett helt hus för oss själva liksom. Vi hade jag tror vi bara skulle fika eller något. Jag vet att det var på kvällen och så vidare. Och han kommer då med alla sina barn och vi är liksom lite nervösa och de är lite nervösa. Men jag kommer ihåg att de var hemma hos oss tills det var jättesent och Maja behövde gå och lägga sig. Och så fort de hade så fort vi hade hört att deras bil var långt ifrån nog. Så tjatade vi på mamma. Vi bara, okej, när flyttar de in liksom? För det var som en liksom pusselbit. Allting som bara föll på plats. Vi bara, jaha, det är så här det ska vara. Vi bara, vad har de varit i hela våra liv typ? Och så har det varit. Medan min pappa då inte har dejtat någon. Och han påstår ju då att det är för att han har redan allting han skulle vilja ha utav ett förhållande. Han fick sina barn och det är allt han vill ha.
Alltså din pappa är som glidare. Alltså idol på riktigt, mamma.
Alltså min pappa är lite rolig så. Men han trivs ju med sina kompisar. Alltså han känner inte att han behöver inte det här. Han behöver ingen partner. Det tycker jag var bra.
Största anledningen att få en partner är för att alla ens kompisar får en partner så att man blir lämnad behind.
Ja, men han har ju liksom sitt singelgäng. Som de liksom gör saker och ting tillsammans. The dudes.
Åker till romantiska resor till Paris.
Barcelona.
Barcelona, ja, han och Patrik är ju...
Han och Patrik. Min pappa
relationships
har...
goes på riktigt.
Min pappa har ju sin bästa kompis Patrik. Och de har...
Jag paxar att vara Patrik. Jag vill inte ha barn.
Nej, men det är jätteroligt. Men de trivs ju väldigt, väldigt bra ihop. Så det löser ju sig lyckligt. Jag känner att vi alla är i en jättebra situation nu. Så nästan 6. Så Elin, nu kommer din sektion i det här. Hur såg vi ut? För vi upplever ju, eller jag upplever att jag inte reagerade så mycket.
Alltså dig var jag inte orolig på samma sätt. Men det var för att när jag var liten så var jag ett rövhål. Liksom, jag brydde mig inte riktigt om andra människors känslor.
Nej, men jag menar, när vi har pratat om det här med Hanna, då sa jag Hanna att jag var jättelow under en lång tid. Och jag upplevde ju att det inte hände.
Jag vet att du var lite ledsen. Och att jag minns att du verkligen ville att det skulle synas att du var ledsen.
Ja, det är, gud, jag var en sån attention seeker. Herregud.
Du och jag under en lång tid. Så det var väldigt... Det var liksom det, nu känner jag mig nere på grund av att det är en skilsmässa. Och jag tror du var den första som hade en skilsmässa.
I skolan,
i skolan.
För jag menar Anna och Olle hade skilsmässa.
Men du var, jag tror du var...
Först i, alltså i...
Nej, men jag vet, eller så var det så att de var så tidiga så det hade liksom, då hade alltid varit.
Jo, men så var det.
Jo, men det var det, de var så tidiga att liksom, de hade alltid varit skilsmässobarn.
Precis.
Men du var liksom den första som gjorde det under skoltiden.
Ja, jo, men så var det.
Tror jag.
Jo.
Du vet. Minnet.
Jo, men så är det alldeles rätt.
Så det är ju liksom, så allt jag minns är det. Och att det var väldigt, man skulle inte säga föräldrar. Vilket jag självklart.
Alltså det är ju typ den bästa, alltså den bästa historien.
Jag sa att jag
var jätteledsen över det här. Och att familj och liksom föräldrar ville jag inte då att man skulle prata om. Alltså gud, jag var en attention seeker. Alltså jag skäms. Men det första Elin gör då är ju liksom att springa runt och bara familj, föräldrar, liksom okay. Hela skolan så dramatiskt som hon backar på.
Det finns en förklaring till det som inte är en ursäkt för jag var ett rövhål. Men förklaringen var den att jag ville att alla skulle känna som Märta.
Ja, men Elin hade ju sin egna liksom.
Ja, jag vet. Men det pratar vi inte om nu för det är skilsmässa. Ja. Så det är liksom det jag vet. Men sen vet jag att alltså, ju mer det byggdes upp så märkte jag att du tyckte att det var jobbigt. Men det var just det här med väskan. Du klagade på väldigt mycket.
Ja, gud vad jag klagade. Alltså jag hatar den jävla plastpåsen.
Och sen var det ju det. Man var ju alltid orolig att man skulle åka fel.
Ja.
Ja, det kommer jag ihåg. Det var det jobbigaste också. Nej, men, med omställningen med kompisar. Jo, men det var ju det. Alla, ja. Varje gång man skulle hem till alla bara, vadå, vart är du denna vecka? Nere hos mamma.
Nej, men det var ständigt, pappa, men det, liksom. Alltså det är en ständig så här, kommer jag åka fel? Och grejen är, jag har gjort fel en gång.
Fast nu har jag bara åkt fel en gång.
Jag har åkt fel en gång och det var förra året. Men det var för att jag bara antog att hon var hemma hos sin mamma. Så jag åkte ut till hennes mamma. Hennes mamma var inte hemma, men vi var hemma. Han gav mig skjuts till hemma hos pappa.
Alltså med du, alltså han är true MVP
på riktigt. Tack för det. Uppskattat väldigt. Gud, jag hatar verkligen att åka buss.
Nej, men det var jätteschysst av honom.
Det är uppskattat. Men det, liksom, det var en ständig liksom. Och sen just med tanke på att din pappa bodde i Nybro, Emmas i liksom
min
stad, på grund av att det var såna långa distanser, så var det liksom fan, till dig och sin pappa, då vill man ju inte riktigt umgås med henne.
Ja, men det tyckte jag också var så här. Det är så jävla jobbigt att göra den omställningen, att allting tar så jävla tid, för förut kunde jag cykla överallt.
Det är ju nästan den jag har nu.
Ja,
men det,
ja, alltså det, du får ju ta den omställningen jag gjorde för flera år sedan liksom.
Men alltså, jag känner till lugnt nu när jag liksom åker jag in, så bor jag hemma hos, alltså.
Ja, men precis, här, du behöver liksom ju inte göra det.
Så jag använder liksom hela helgen.
Ja, precis, du bor ju hos oss. Men liksom, jag fick ju alltid åka fram och tillbaka. Och det var jobbigt också med skolan, för det stressade mig jättemycket med läxor. Så här, alltså att istället för att bara kunna komma hem och liksom bara okej, men nu inom den timmen av jag slutade så har jag hunnit komma hem, börja på läxan och liksom nästan blivit klar med den.
Mm.
Och sen så, nej, med pappa så var det liksom bara, jaha, om jag slutar vid 3 och tåget går vid 3:15, då hinner inte jag med det. Då måste jag vänta till 4. Då är det en jävla timme man ska ta död på då. Och det är liksom, då kanske man tänker, ja, men då kan jag plugga i skolan. Men liksom, det suger ju. Liksom, biblioteket är ändå allt fullt. Så det var så här, man bara, jag har typ ingenstans att sitta ändå. Även om jag sätter mig ner så kan jag bara sitta i 20 minuter innan jag måste gå till tåget.
Nej, men sen, sen blir det ju jobbigt. För man växer upp väldigt fort.
Ja.
Det
blir jättestor skillnad också.
Det blir en jättestor skillnad. För helt plötsligt måste du ta ansvar för dina grejer, alltså man inte gjorde det innan, men alltså,
det blir på ett annat perspektiv. Man har mycket bättre koll på vad det är man använder, vad det är du liksom, vad det är man vill ha, vad det är man inte vill ha. Alltså man har bara mycket, man måste få bättre koll på sig själv på det sättet.
Det är ju en sån sak man som skillnaden nu när vi skulle splitta till London mellan dig och mig. Du var ju verkligen så här, det här vet jag att jag inte använder, det här och det här och det här och det här.
Ja, jag slängde ju typ hela min garderob och så hade jag packat väskan. Det gjorde jag på typ en dag och du började en vecka innan.
Jag började typ samma dag jag åkte.
Ja, du är så.
Jag började typ dagen innan.
Men det var ju en skillnad så, för jag visste ju vad du, för jag sa ju alltid det. Jag bara, jag vet vad det är jag behöver.
Ja, det visste inte jag bara slängde ner skit.
Och det var ju också med dig.
Ja, om du kom, nej, men om man har sina föräldrar då, och sen så som vi ville då välja varannan helg, och då var det ju både jag och Hugo som ville göra så. För det är ju också någonting man inte särar på sina syskon. Jag vet att ni gjorde det.
Att Sofia blev, hon kom i dålig relation med pappa.
Ja. Och sen, mina föräldrar har ju alltid i sådana här situationer liksom pratat med varandra. För det fanns en situation då som jag nämnde innan, att jag ville bo då under längre period hemma hos min pappa för att jag ville vara hos mina vänner. Det handlade ju ingenting om att mamma var dålig eller någonting, utan det var bara att jag ville vara närmare mina vänner.
Ja, men det är en viktig del
liksom. Då satte ju sig mina föräldrar och sa det liksom bara, ja men Emma, det här kommer du förlora på det här. Du kommer inte få båda en bra relation med barnen, dina föräldrar, och du är så pass ung, du kan inte göra det här beslutet. Och just då var jag kanske sur och ledsen över det, men nu i efterhand kan jag ju uppskatta det, och de var ju alltid på samma sida i de situationerna.
Det är också, det tycker jag var jobbigt med min skilsmässa, vet du det, sen Sofia kom i tvist med pappa, så har det liksom alltid, just i alla fall från sida, har det varit väldigt mycket så här, anser du att vi är din familj? Och det är liksom, och jag har väldigt många gånger behövt liksom, göra grejer för att typ bevisa att jag anser att de är min familj, vilket har varit jättejobbigt för mig. Det känns väldigt mycket som att de inte tror, alltså som att de inte tar mig seriöst, som att de liksom Och det tror jag inte är meningen på det sättet att, vet det, som, de vill nog inte att jag ska ta det som att, alltså att jag tror att de inte litar på mig, men det blir ju så för liksom, alltså att de är osäkra på sig själva om att de gör rätt med mig, men liksom, det är alltid jobbigt. Och sen så just att hon är inte alltid, ja, så hon är väldigt,
hon är väldigt speciell,
det är väldigt krävande från min sida att jag på något sätt alltid måste prioritera hennes familj före mammas, vilket jag tycker är jättekonstigt för att jag prioriterar dem lika mycket. Jag förstår inte riktigt hur hon, hur de och ibland pappa kan kräva, alltså att, att jag på något sätt måste välja mellan mina familjer när jag har ända sedan början sagt att nej, om det är någonting jag aldrig kommer göra så är det att kunna välja mellan er.
Ja, ja, men för automatiskt när du blir ett självförsörjningsbarn så har du två familjer, det är bara så det är. Ja. Det tycker jag som förälder ska man acceptera. Ja, ja, men de andra har gjort en familj, vi har gjort en familj. Det är hennes familj.
Vissa familj eller vissa föräldrar har svårt att förstå. Alltså att ibland så ber de sina barn att välja mellan sina föräldrar. Men det är ju som att liksom de ska välja mellan sina barn. Och det är liksom, det går inte. Jag kan inte välja mellan mina föräldrar för att jag bryr mig lika mycket om mina föräldrar. Jag älskar dem lika mycket. Mm. Jag skulle aldrig någonsin kunna säga nej, jag är hellre med den här mer än den andra.
Precis. Och så ska det ju vara. Då är det ju liksom parenting.
Ja, det är ju boligt.
Alltså, ska du gå på en, jag vet inte, hockeymatch som din mamma älskar?
Ja.
Då går du ju hellre med din mamma än din pappa till den hockeymatchen.
Ja, alltså grejen är, man, ja, det är klart man gör olika saker med olika familjer och de funkar på olika sätt. Men det behöver ju inte betyda att man, nej, föredrar. Nej, alltså vissa inte, kanske, jag vet inte fan hur det funkar med olika, nej, personers relation. Men för mig så är inte det liksom, alltså jag tycker det är skönt att de funkar annorlunda, för att det är liksom, skulle de funka likadant skulle det vara svårt att separera dem liksom.
Ja, men då är det ju parenting done right. Då har du gjort rätt som förälder. När barnet känner att jag har lika bra relation till dig som mamma eller dig som pappa, det är samma, då har ni gjort det rätt. För då har ingenting ändrats. Under alla de här åren som skilsmässobarn så har ingenting ändrats. Eller det är ju det som är tanken.
Det viktigaste är väl liksom, alltså att man, ja, precis, att man utvecklas mer och att man liksom hanterar det tillsammans. Och liksom, för just det här, just med hela skilsmässan och så kom jag mycket närmare min pappa för att jag, eller jag kom egentligen mycket närmare med båda mina föräldrar, för förut så, även om jag var nära med dem, så pappa tyckte jag alltid jag var lite mer distant med, för liksom vi typ hade inte liknande intressen. Men sen så la vi märke till att jo, det har vi egentligen.
Ja, men jag tänkte precis säga
just det, liksom, att man, alltså, och sen så är det just det att man också blir mycket mer tvingad till att kommunicera med sina föräldrar, för att det är liksom,
det finns bara en att gå till.
Ja, eller jag,
men inte alltså, men alltså på ett sätt,
på ett sätt så är, ja, jo, som du säger, det finns typ bara en att gå till.
Men alltså, jag antar, säger jag som har bott i singelfamilj hela tiden, men jag antar att i en familj med två föräldrar så är det ofta så att de sköter olika saker hemma.
Ja.
Så säg att din pappa hanterar din uppfostran och din mamma liksom hanterar en annan sak. Alltså att man har det, alltså delar på arbetsbördan på ett sätt.
Men det, ja, men man gör ju de man, olika grejerna man är bättre på liksom.
Ja, men det är ju det som är en av liksom the perks egentligen med skilsmässa, är ju att man får en djupare relation med, ja, båda föräldrarna. För att helt plötsligt så har du liksom, precis som Elin säger, bara en person att diskutera det med. Och du kan inte vända dig till någon annan, som man hade kanske gjort ifall det var en kärnfamilj.
Då, vet, du kan då bara, sitter man sig då väldigt mycket med och diskutera allihopa, och då blir det mycket mer så här diskussionsmöte.
Ja,
medan men istället, alltså just som man måste sätta sig ner mycket mer och diskutera med sina föräldrar. Och, alltså det är väldigt mycket att man ibland måste sätta sig ner och bara, men hur funkar det egentligen? Vad tycker du egentligen? Och, liksom,
och det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att sätta sig ner och liksom bara, ja, men,
och det är konstigt att göra det. Ja, ja, ja. Det är liksom, det känns jävligt formellt, men samtidigt är det liksom, alltså efteråt så är det ändå skönt att liksom veta att man kan diskutera det med sina föräldrar och liksom. Och då hoppas jag ju att alla kan göra det med sina föräldrar, för ibland, alltså alla jätteviktigt, har ju inte de relationerna med sina föräldrar liksom.
Men man kan ju alltid skapa dem. Det är ju aldrig liksom, ja, för sent.
Eller
jo.
Alltså grejen är, alla har inte rätt relation med sina föräldrar, men det behöver liksom inte betyda att man måste ha det. Men det är ändå liksom, förhoppningsvis så kan man ju skapa det och liksom, alltså, man vill ju egentligen att alla ska kunna ha en god relation med sina föräldrar, men
Alltså, ifall din mamma eller pappa slår dig, man dumpar dem.
Det är som vi sa i det andra avsnittet. Har du problem med dina föräldrar och du känner att du måste ha en vuxen att prata med, ring till BRIS på 116 111.
Ja, du kan
det. Det här är den enda researchen vi har gjort för det här. BRIS telefonnummer. Vi kan också nämna att det kommer inte upp på telefonräkningen.
Det kommer inte upp
på telefonräkningen. Vilket vi alla har sett i
telefonen. Så. Nej, men det är viktigt, det är helt anonymt och de har ingen responsibility.
De har inget ansvar.
Nej, men de har inget ansvar att kontakta era föräldrar och säga liksom bara, nu har jag ett barn ringt till mig eller liknande. Next, helt anonymt, det kommer inte upp på telefonräkning, ingenting. Så snälla rara barn.
Och gillar ni inte att prata i telefon? Så finns det säkert något sms-alternativ eller någon
mejladress.
En chatt. Jag vet inte, men det finns säkert.
Precis som vi har sagt i de andra poddarna så har vi en e-mail. Att livet får suga. gmail.com. Ni kan e-maila oss. Om ni vill ha råd.
Som är självutnämnda experter. Nej, men
jag är expert på allt.
Nej, men det är ju en disclaimer vi säger i varenda podd. Att vi är inte några slags experter. Vi går ut av egen erfarenhet.
Alltså det enda vi kan göra där är att komma med en neutral synvinkel. Yeah. Alltså ha någon som inte är involverad direkt. Vilket kan hjälpa en hel del.
Precis. Men vi kanske ska avrunda på det. Men tack så mycket för att du var med på vår podd idag, Tilde.
Varsågod.
Thank you, friend.
Lär väl komma tillbaka.
Ja. Vad ska vi alla säga?
Till det avsnitt.
Nej. Förlåt för alla småljud runt omkring oss. Vi träffades den här helgen och vi bara, nu kör vi.
Vi sitter mitt i ett café där dörren är öppen till världens största gata typ. Så...
Alltså varför har de dörren?
Jag vet, hon släpper ut all jävla värme. Skitdåligt.
Jag tycker det är jättevarmt.
Jag är kall.
Ja. Ha det så gott. Syns nästa söndag.
Goodbye, friends.
Peace out.
Peace.